الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فأهلا وسهلا. ما شاء الله شكرا تتبرى تباك هار افتر رمضان. وفي kommer att fortsätta idag gå igenom tafsir på surat al-Rahman, och det här är den tredje lektionen och sista inshallah delen där vi ska försöka gå igenom resterande verser. Och vi gick i förra lektionen igenom beskrivningen av helvetet, må Allah skydda oss. Och som vi sa så är Koranen Mathani, en bok som ständigt nämner motsatser och motpoler. Och då Koranen nämner helvetet så nämner den per automatik paradiset och dess folk, dess belöning. Må Allah göra oss från dess invånare. Och vi börjar som vanligt med att lyssna på de ayat som vi ska gå igenom.
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
MashaAllah, allt lika vackert. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وليرس أهل القرآن ما شاء الله. Så vi stannade i förra lektionen vid vers 46. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان. För den som fruktar att stå inför sin Herre kommer han att få två paradis. Den som bävar, fruktar vid tanken på att en gång stå till svars inför Allah väntar två paradis. فَبِأَيِّ آلَا إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان. Så vilken av eran herres verk vill ni då båda förneka? Och vi sa att den här versen فَبِأَيِّ آلَا إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان repeteras 31 gånger i denna sura. Och den refererar då till oss människor och jinnor. Yani vilka av dessa tecken har vi mage att förneka? Kan vi förneka någonting av allas tecken? Nej, wallahi, vi kan inte. Utan det är bara erkänna och uttrycka sin tacksamhet och att nyttja alla dessa gåvor på bästa sätt som behagar Allah subhanahu wa ta'ala. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala i denna mycket mäktiga vers att för den som fruktar Allah, sin Herre, att stå framför Allah azza wa jall på domedagen väntar två paradis. Ibn Kathir säger att den här versen är generell. Den är ett tilltal till alla muslimer. Det är inte specifikt för någon viss individ, utan det är en vers som tilltalar alla. Och det här är åsikten av Ibn Abbas och andra. Och då säger han att yani den som fruktar är rädd att stå framför Allah azza wa jall på domedagen. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى och hindrar sig själv från att följa sina lustar, yani in i haram. Och den som inte ger företräde till hayat i dunya, till detta världsliga liv framför det kommande livet, och vet att det kommande livet är khayrun wa abqa, det är bättre och mer bestående. Så han uträttar hans obligatoriska gärningar för Allah och håller sig borta från det som är haram. Han kommer på domedagen att få från Allah jannatan, två paradis. Och det här nämner Imam al-Bukhari i tafsir på den här versen. Så subhanallah, den här versen är väldigt viktig. Men vem är det som får paradiset? Inte bara paradiset, han får två paradis. Två stycken paradis. Vem är det? Det är personen som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Vad menas med att frukta Allah azza wa jall? Liman khafa. Liman khafa maqama rabbihi. Al-khawf och taqwa, det är inte bara här någonting som man säger, utan det är någonting som man implementerar. Någonting som lämnar resultat. Och det är som jag själv sa, att när du står inför en synd och du dras åt synden, du vill göra synden, kanske har möjligheten att göra synden, ingen ser dig, du låter bli för att du är rädd för att möta Allah på domedag. Du lämnar synden för rädslan av att stå till svars för den här synden inför Allah på domedag. Det här är riktig khawf för Allah subhanahu wa ta'ala. Inte bara att låta bli att göra dumma saker framför folk, för då kanske det är rädsla för vad folk ska säga och tycka. Men du gör det för Allahs skull. Och inte att du gjorde det en gång, utan det här är din vana. Det här är din inställning. Att du fruktar faktiskt, du är rädd för att möta Allah på domedagen. Där Allah azza wa jalla kommer att fråga dig om vad du gjort i detta liv. Varför gjorde du si och så? Och självklart ingen är felfri. Men överlag, han håller sig borta från stora synder, små synder, i rädsla för det här mötet med Allah subhanahu wa ta'ala. Då kommer Allah azza wa jalla att belöna honom med två paradis. Eller två av de bästa paradis i nästa liv. Och han nämner här Ibn Kathir hadithen där Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att det finns två jenna. Två jenna av silver. Dess tillbringare och allt där i är silver. Och två paradis av guld. Dess tillbringare och vad som finns där i är av guld. Och det enda som hindrar folk från att se Allah azza wa jall är rida ul-kibriya, yani skynket, höljet av Allah azza wa jalls höghet som är framför hans ansikte fi jannati adnin. Så han nämnde profeten alaihissalam i denna hadith att det finns fyra stycken paradis som Allah kommer att nämna i denna sura. Att det då finns fyra stycken paradis, två av guld och två av silver. Och vissa av salaf sa att i dessa paradis finns det lika många paradis som det finns stjärnor på himlen. Ja. Så som han alla Paradiset är sannoliken, som vi kommer att höra idag, över allt vad människan kan föreställa sig. Det är över all form av en fantasi, subhanallah. Ja. Och han nämner också Ibn Kathir från här vissa äthar, att dessa två paradis, yani jannatan min dahab, de två paradis som är av guld, är till al-muqarrabin, och de två av silver är till ashabul yamin. Vi har ju en kategorisering av folk i Koranen, och det är ju som Allah azza wa jalla nämner al-muqarrabin, och de är as-sabiqun, de som är nära till Allah, de som tävlar. Och så har vi ashabul yamin, folket av den högra sidan, och ashabu al-shimal, folket från den vänstra sidan. Zalimun li nafsi, den som syndar och faller kort. Och al-muqarrabin är de som får de högsta paradis, yani al-firdaus. Och det är de som nämns som profeter och siddiqin, och de högsta al-muhsinin, de som nått den högsta nivån i al-islam. Vi har ju al-islam, al-iman och al-ihsan. Det är de som dyrkade Allah som att de såg Allah subhanahu wa ta'ala. Det är de som får dessa två högsta paradis. Och sen de två paradis av silver kommer då ges till ashabu al-yamin, folket av den högra sidan, och de är al-muqtasidun. Och al-muqtasidun, det är de som gör sina plikter. De gör al-wajibat, men de är inte speciellt aktiva att göra frivilliga gärningar. Till skillnad från al-sabiqun, som gör al-wajibat, håller sig borta från haram och skyndar sig och tävlar i att göra sunna gärningar. Ashabul yamin, al-muqtasidun, är de som gör al-wajibat. De ber sina fem salat i tid, som de ska bes. De fastar ramadan, de betalar zakat, de åker på hajj en gång i livet, de gör alla dessa saker. Taib. De är ashabul yamin. Wallahu, det finns inget klandra på dem. Mashallah, de är i topp. Men över dem är då al-muqarrabun. Taib. Så att ashabul yamin är då de som kommer att få dessa två paradis av silver. Och sen så beskriver Allah subhanahu wa ta'ala dessa paradis. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger dawata afnan, att dessa paradis har tjocka grenar. Afnan, som Allah här nämner, betyder typ el-ghusn, yani gren. Och då säger man här i tafsir, yani tät, vuxna grenar. No, alltså grenar som växer tätt in till varandra. Tänk om du har en trädgård och du har ett äppelträd med fem grenar. Okej, okay? Det är lite fattigt, eller hur? Kanske inte får så mycket äpplen. Men tänk om du har 100 grenar. Alltså det finns knappt plats. Och det är det som nämns här i tafsir, att de är så tätt in till varandra att det knappt finns plats igen. Så att paradiset har då gärna inte bara träd som är unika, utan grenarna på trädet är väldigt tätt vuxna. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala då här att i detta paradis så finns det två floder som rinner. I båda flödar två källor. Fihima aynani tajriyan. Ayn på arabiska betyder en källa. Tajriyan, yani de forsar fram, flödar. Så i dessa två paradis finns det då två stycken källor. Och här nämner ulema att dessa, eller som Ibn Kathir här säger, dessa två källor rinner fram i paradis för att vattna dessa träd som är, växer tätt i paradiset med alla slags frukter. Så vilken av eras herres tecken kommer ni då att förneka? Och Al-Hassan al-Basri säger att dessa två floder har namn. Ihdahuma yuqalu laha Tasnim wal-ukhra As-Salsabil. Att den första källan heter Tasnim och den andra heter Salsabil. Och de här två nämner Allah azza wa jalla i andra ayat i Koranen. Tasnim och Salsabil. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. Att i paradiset finns det två slag av alla frukter. Av varje frukt finns det då två olika sorters frukter. Och då säger Ibn Kathir två olika sorters frukter som vi, av de vi känner till och de vi inte känner till. Tajib, av de vi känner till och de vi inte känner till. Mimma la'aynun ra'at. Från vad vi aldrig har sett och vad vi aldrig har hört om. Och vad vi aldrig kunnat föreställa oss. Och han nämner här den kända athar från Ibn Abbas där han säger: Ma fi dunya thamaratun hulwatun wala murra illa wa hiya fi janna hatta al-hamdala. Nå, eller från den andra athar som han nämner senare är att Ibn Abbas säger att det enda som är likheten mellan frukterna i detta liv och nästa liv är namnen. Ja, det finns i Janna bananer, det finns dadlar, det finns kokosnötter, det finns you name it, alltså, det finns allting, granatäpplen, vindruvor och så vidare. Och de är till vad? Nej, frukter i vars gärna man kan önska sig, vad du än kan önska dig. Så att de är samma i namn, och det är den gemensamma nämnaren, men de är helt olika i smak, färg och så vidare, konsistens. Och Ibn Abbas säger i den här athar som vi läste här att alla frukter som finns i Jannah, i dunya, finns i al-akhirah, finns i paradiset. Men, och det spelar ingen roll om frukten i det här livet skulle vara söt eller bäsk. Till och med al-hambala, som kanske är den mest bäska än i frukten som finns. Det går inte att äta typ. Det finns i Jannah, men där är den god. Så du vet, i dunya, ibland du säger, det här kan man inte äta. Det här får man inte äta, det här är giftigt och så vidare. Det här måste kokas och hit och dit. Det finns inte i Jannah, utan det är bara bismillah. Äta vad som helst och allting kommer vara det godaste du kan föreställa dig. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraq wa jana al-jannatayn idan. Att i lustgårdarna så ska de då vila på mjuka mattor bland kuddar fodrade med sidenbrokad, och i båda dessa lustgårdar eller paradis ska all frukt finnas inom nära räckhåll. Så lägg märke till att Allah azza wa jalla, när han talar om paradiset, talar om den fysiska njutningen och den psykiska njutningen, den själsliga, spirituella njutningen och även den fysiska. Det är mat, det är dryck, det är fysiskt. Men det finns också den här spirituella njutningen. Ens tillstånd, själsliga tillstånd. Och här nämns då att de äter dessa frukter mot takiin. Yani de lutandes. Vissa säger att de sitter bekvämaste sittställningen. Och vissa att de lutar sig till höger eller vänster eller med ryggen på dessa sidenkuddar, mashallah. Och då nämner här vissa ölema att de sitter som moluk. De sitter som konungar i paradiset. Och han nämner då Allah azza wa jall bata'inuha min istabraq, att dessa soffor eller sittkuddar som de sitter på, dess botten är istabraq. Och det här är en viktig färida som ulema här talar om. Yani, om jag beskriver, vi har en soffa här ute, jag beskriver botten av soffan, att den är av världens dyraste sida. Då förstår man underförstått att om det är botten på soffan som man inte sitter på, då är själva sittdynan ännu bättre. Eller hur? Det är helt underförstått. För man lägger ju inte det bästa längst ner. Ja? Men i paradiset så är det så. Yani den dyraste, bästa, finaste sidan är liksom botten på soffan. Då förstår man att det man sitter på är ännu bättre. Subhanallah. Och det är också en sak, en färgda som är värt att nämna här, att vi män får inte ha siden och silke i det här livet. Och vi får inte sitta på det, vi får inte ligga på det och så vidare. För att det är för dem i detta liv, men det är för oss i nästa liv. Så att det får man inte ha i det här livet, men inshallah i nästa liv så får man ha det. Och sen säger då Allah subhanahu wa ta'ala också då وَجَنَا الْجَنَّةِينِ دَانِ. Och där finns det också frukt, mogen frukt, som ska finnas inom nära räckhåll. Yani då säger Ibn Kathir, qarib ilayhim. frukterna är nära till dem. Metashau tanawalu. När de än vill äta dessa frukter så är det bara äta. Fi ayi ala ayi sifatin kanu. Yani i vilket tillstånd de än är. Och det här nämner vissa sahaba. Yani de äter frukter sittandes, liggandes, ståendes. Men det finns inte att jag måste sätta mig upp för att äta. Så, nu, det kan vara svårt att bara ligga i sängen och käka vattenmelon eller någonting, eller hur? Men i Jannah är det inte svårt. Utan frukterna är alltid nära till hans. Som Allah har sagt, som han nämnde här i Bikithir, Qutufuha daniya. Dess klasar är nära. Wa daniyatun alayhim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Att skuggan är över dem och dess klasar hänger yani tätt in till dem. Och då säger han att de kommer inte nekas för att äta dessa frukter. Utan frukter eller grenen kommer att komma till dem. Som han säger här i Nikitir. Yani du i Jannah. Du sitter på den här sköna soffan. Den här sängen, de här kuddarna av siden. Och du bara tänker att jag skulle vilja ha granatäpple. Du behöver inte gå till ett specifikt träd för att få den här frukten. Utan grenen kommer ner mot dig och du bara plockar frukten över dig. Och det nämner de också här att ett träd i Jannah kan ha flera frukter. Det är inte så att det är ett träd med en frukt, utan nej, mashallah, det är blandat, subhanallah. Bara önska dig, tänk i tanken och grenen kommer ner till dig. Allahu akbar. Fabi'i ala i rabbikum ma tukadiban. Och sen så då Allah subhanahu wa ta'ala nämner dessa sängar eller dessa soffor, så säger Allah subhanahu wa ta'ala fihinna qasiratu tarf lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Att i dessa paradis finns det qasiratu tarf, kvinnor som sänker sin blick, som inte är bidrada av vare sig människor eller jinner innan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Så här nämner då Allah Azza wa Jal paradiset och dess furush, dess sängar, dess soffor. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala fi hinna, i dem eller på dem. Och fi hinna kan här tolkas som i dessa två paradis finns dessa kvinnor. Och vissa ulema tolkar det som på dessa soffor finns dessa kvinnor. Och båda tolkningarna har sin wajh. Och Allah beskriver dessa kvinnor, hur al-ayn, som att de är qasirat at-tarf. De sänker sin blick. Och då så säger han här, de lägger inte sin blick på någon annan än sina män. De ser inget bättre gärna i paradiset än sina män. Och det här berättas från Ibn Abbas och andra av Salaf. Och det berättas enligt Ibn Kathir från vissa att dessa hurla'in kommer att säga till hennes man, wallahi, ma ara fi jannati shay'an ahsan mink. Wallahi, jag ser ingenting i paradiset bättre eller vackrare än dig. Wala fi janna shay'a habba ilayya mink. Och det finns ingenting i janna som jag älskar mer än dig. Falhamdulillah alladhi ja'alaka li wa ja'alani lak. Så alhamdulillah som gav mig till dig och dig till mig. Subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala, och det finns en till tafsir här som Ibn al-Qayyim nämner. وَقِيلَ قَاصِرَاتْ يعني قَصَرَتْ أَطْرَافْ أَزْوَاجِهِنْ عَلَيْهِنَّ. Att det kan också vara ömsesidigt. Att dessa kvinnor är så vackra att männen inte har någon önskan att kolla på någon annan kvinna än dem. Så att det tafsir stämmer. Yani ma'na sahih, som Ibn al-Qayyim säger. Att betydelsen stämmer. Att kvinnorna kollar på sin man och behöver inte kolla på någon annan. Eller har inte någon sådan önskan eller behov. Och samma sak för männen. Då han har fått de vackraste av kvinnor som man kan föreställa sig. Och Allah säger också i en annan sura. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ وَطَرْفْ أَتْرَابْ. Att de har dessa kvinnor. Och det här nämner Allah på tre platser i Koranen. قَاصِرَاتُ وَطَرْفْ. Är de som sänker blicken från andra än sina män. Och Allah lägger till i den andra suran. أَتْرَابْ. Och atrab betyder jämnåriga. Uruben atrabe. Allah säger urub i surat al-Waqi'a. Det betyder att de älskar ingen annan än sin man. Genom mutahabbibat ila azwajihin. De älskar sina män. Och blir älskade av sina män. Och attrab betyder jämnåriga, mutaqariba till sin. Yani de är shabab, alla är 33 år i paradiset, männen och kvinnor. De har samma ålder. Det finns inga gamla tanter och liknande, utan alla, mashallah, är shabab i paradiset. Nas'alallah an nakuna minhum. Amin. Och sen beskriver också Allah azza wa jalla dessa kvinnor med att de inte är vidrörda av vare sig människa eller jinn innan dem. Det vill säga att de är oskulder. De är oskulder. Hur al-ayn skapades i paradiset som en belöning för de här männen som kämpade i dunya. Och dessa kvinnor är orörda av vare sig människor eller jinn. Och den här versen nämner Ibn Kathir, används som ett av de starkaste bevis på att jinner också kommer att gå in i vårt paradis. En fråga som diskuterades av de lärda: vad är beviset på att jinner kommer att gå in i Jenna? Och rent logiskt, de är mukallafin. Allah har gjort dem skyldiga att följa sanningen, att underkasta sig sanningen, att dyrka Allah och att be salam. Och då självklart finns det en belöning. Men om någon då skulle fråga efter ett konkret bevis, så finns det den här versen. Att de inte är vidrörda av en jinn i paradiset. Det betyder att jinner kommer att gå in i paradiset. Och som här nämns i tafsir, yani människorna kommer att få yani kvinnor från al-hur al-ayn som passar dem. Och jinnerna kommer att få kvinnor som är av deras natur som passar dem i paradiset. Ja. Han nämner också vissa haditer här. Där till exempel, innan det så säger Allah subhanahu wa ta'ala i beskrivningen av dessa kvinnor: ka'annahunna al-yaqut wal-marjan. Och dessa kvinnor är som rubiner och koraller, yani i sin skönhet. Och här al-yaqut, en rubin, är som en rödaktig smaragd eller ädelsten, eller hur? Och då säger man att hon är som den i sin, hennes safa, i dess renhet. Att om du lägger ett hårstrå på baksidan av rubinen så kan du se hårstrået, eller hur? Det är dess renhet. Och koraller, dess vithet. Genom dess lyster, skönhet och vithet. Och han nämner här haditherna som också tyder på detta. Där det berättas från profeten alaihissalam att han sa att en man i Jannah kommer att få zawjatan, två fruar från al-hur al-ayn. Och de har alla 70 hulla, yani 70 stycken tunna som klänningar, klädesplagg, med vilket man kan se igenom, yani man kan se märgen på hennes smalben genom kläderna. Och i en liknande hadith så nämns det att profeten alaihissalam sa den första gruppen som kommer att gå in i paradiset kommer att vara eller skina som fullmånen natten då den är som starkast. Och sedan de som går in efter som en stjärna, blinkande stjärna på himlen. Och de kommer alla att få två fruar. Man kan se märgen i hennes smalben genom, yani, genom köttet. وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَزَبْ. Och det finns ingen azab i paradiset. Och azab betyder någon som lever i celibat. Det är de som inte har en fru. Eller kvinnor som inte har en man. Utan alla, mashallah, kommer att få sina lustar tillgodosedda i paradiset. Och han nämner också den mycket vackra hadithen där profeten alaihissalam sa: La gadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Att ge sig ut fi sabilillah på morgonen eller på den sena delen av natten eller dagen är bättre än allt som finns på dunya. Den belöningen du kommer att få är bättre än allt som finns i dunya. وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعْ قَيْدُهُ يَعْنِي صَوْتُهُ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Och så sa han platsen av en piska eller en pilbåge. I Jannah är bättre än dunya och allt som finns på dunya. Och om en kvinna från Nisa Ahli Jannah, från paradisets kvinnor, skulle kolla ut över jorden, så skulle hon fylla hela jorden med en väldoftande doft. وَلَا طَابَ مَا بَيْنَهُمَا. Allt mellan dunya, mellan himmel och jord skulle dofta gott. Och i vissa hadither hon skulle lysa upp allt mellan himmel och jord. Wala nasifuha ala ra'siha khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Och sjalen hon har på huvudet är bättre än dunya och allt som finns på dunya. Subhanallah. Kolla den här hadithen, de anthar, de liknelser som profeten här lägger fram alayhi salatu wassalam. Först han talar om platsen. Genom du fick välja idag att äga hela dunya, allt som finns på dunya. Alla rikedomar, guld och silver och slott och bilar, allt på dunya. Eller få 2 kvadratmeter i paradiset. Vilken är bäst? 2 kvadratmeter, 1 kvadratmeter i paradiset. Bättre än allt som finns på dunya. Från det att Allah skapade dunya tills den tar slut. Så är den här lilla platsen bättre än allt som finns på dunya. Men ingen kommer att få en sån liten plats igen. Utan den sista mannen får ju som 10 stycken dunya. Ja, det är hans minsta platsen i Jannah som 10 stycken dunya. Subhanallah. Och det här relativt. Kolla bara en liten, 1 meter, 2 meter. Är bättre än allt som finns i mashallah dunya. Och sen gjorde han den här liknelsen med kvinnorna. Att om en kvinna från Ahl al-Jannah skulle kolla ut över jorden. Så skulle hon fylla hela jorden med en väldoftande doft. Ja, hela jorden skulle dofta från henne mashallah. Kan ni tänka er? En hela vägen upp till molnen. Runt hela planeten. Om hon bara skulle visa sig. Så skulle hela dunya dofta gott. Mashallah. Och sjalen på hennes huvud. Och det är inte en sjal. Alltså hijab. Vissa tror det är hijab. Har man hijab i Jannah? Nej, man har ingen hijab i Jannah. Men en kvinna kan ha en sjal för att vara vacker. Det finns att man har en huvudbona för att vara vacker. Bara den. En liten sjal. Är bättre än allt som finns på dunya. Subhanallah. Allah musta'an. Och vi kommer tillbaka till Hurla in snart inshallah. Sen så säger då Allah subhanahu wa ta'ala i versen efter detta. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Är belöningen för al-ihsan att göra det goda annat än gott? Och en jätteviktig vers. Hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Ay, wa sayr ibn kathir liman ahsana fi ad-dunya al-amal illa al-ihsan ilayhi fi dar al-akhir. Yani den som gör goda gärningar för Allah i detta liv, tror ni att belöningen för honom ska vara annat än gott i nästa liv? Nej, självklart inte. Det är gott. Gör du gott, får du gott tillbaka. Jazaa'an wifaqa, som Allah säger. Yani belöning i enlighet med vad de har gjort. Och som Allah säger, lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Att för de som gör det goda, det bästa, kommer vi att ge det bästa och någonting utöver det. Genom att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan. Kom alltid ihåg detta. Att gör man gott så får man gott. Det du gör kommer tillbaka. Kama tudin tudan. Men det du gör i detta liv av gott får du tillbaka mångfald i nästa liv. Det går inte att jämföra. Yani den här stora belöningen du får i Jannah går inte att mäta med det lilla vi har gjort i det här livet. Men Allah Azza wa Jalla, han är karim. Han är mannan. Mashallah, han är generös. Och han belönar stort för lite. Allah musta'an. Och sen så nämner också här Ibn Kathir en väldigt vacker hadith där Rasulullah alayhi salatu wassalam sa man khafa adlaj wa man adlaja wa man adlaja balagha al-manzil ala inna sil'at Allah ghaliya ala inna sil'at Allah al-jannah subhanallah. Och den hadithen nämner Sheikh bin Basat, han är hasan fi sitirmin. Här säger profeten alayhi salatu wassalam man khafa adlaj, den som är rädd färdas på natten. Och det som färdas på natten når sin destination. Vad menas här? Förr i tiden om du reste ut i öknen på din kamel eller häst. Och du var rädd för till exempel att bli rånad på vägen. Du ville dölja dig för faror som kunde lura på vägen. Då var det säkrast att resa på natten. För då kunde de inte se dig. Och du kunde färdas mycket längre på kortare tid. För på dagen, det är varmt, kamelen blir trött och så vidare. På natten kan du färdas mycket längre. Så här är den som fruktar, den som är rädd, färdas på natten. Och den som färdas på natten når sin destination. Yani vad vill säga så här? Yani du, ja Abdallah, om du är rädd för helvetet, du är rädd för Allahs vrede, Allahs förbannelse på domedagen, så måste du färdas. Yani du måste kämpa för att nå din destination på bästa möjliga sätt. Så måste du kämpa, inte stanna upp, utan var ivrig att nå fram till ditt mål. Och den som kämpar på det här sättet, balagha al-manzil, kommer att nå sin destination. Och så sa han, ala inna sil'at Allah ghaliya, är inte Allahs sil'a, och sil'a på svenska kan betyda vara eller ägodel. Och vad är Allahs ägodel? Det är al-jannah. Den är ghaliya, den är dyr, den är inte balash. Det är jätteviktigt, kom ihåg det. Vissa muslimer är naiva, de tar paradiset för givet. Som att, vadå, jag är muslim, jag är garanterad paradiset. Eller? Allahs sil'a, Allahs paradis, Allahs ägodel, den är dyr. Den är valig. Värdefull, dyr. Det betyder vad? Det betyder att den har ett pris. Och vad säger Ibn al-Qayyim? Ya sillat al-Rahmani, lesti rakhisatun, bel enti valiatun, ala al-kaslani. Han säger, ya sillat al-Rahman, du är inte billig, du är dyr. Du är svår för den late. La yanaluka fil alfi illa, la yanaluka fil alfi illa wahidun lathnani. Det är inte två av tusen som får paradiset, det är en av tusen som får paradiset. Så paradiset är dyrt, det är inte balash. En av tusen går till paradiset och 999 hamnar i helvetet. Vem säger att du är den här en av tusen? Så det kräver en juhd, kräver uppoffring för att komma till paradiset. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa min dunihima jannatan. Och utöver dessa två paradis finns det två paradis till. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Och då säger här Ibn Kathir och de flesta ulama att dessa paradis, de två extra, är lägre än de två förstnämnda. Okej, de är lägre. De två förstnämnda är de här av guld och det här är de här två av silver. Som det sades i hadithen, jannatani min dhahab, två paradis av guld och två paradis av silver. Och sen beskriver Allah dessa paradis, och tänk också här på att de är lägre, men allt som finns i dem måste finnas i dem som är bättre. Okej, så det är inte så att om det är de bättre, du får inte det här som finns i dessa två paradis. Taib. Allah beskriver dem med att de är mudhamatan. Okej. Mudhamatan betyder att de är mörkgröna. De är tätvuxna. Du vet ibland när du ser en djungel eller en svensk skog uppifrån, det är bara grönt. Det ser nästan svart ut, eller hur? Ja. Så där är det också i paradiset. Jannah betyder vad? Det betyder trädgård. Och det är inte så att det är ett, två träd någonstans, utan det är tätvuxet. Det är tjocka, tjocka träd. Och de vattnas ju av det här välsignade vattnet som gör att de ständigt växer och mashallah är mörkgröna. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. Att det finns där i två, i båda dessa paradis flödar två källor. Och här användes ett ord som att i de två första paradiset forsade vattnet i källorna. Här det rinner lite, det polar, alltså det rinner lite lugnare i dessa två paradis. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala också om dessa paradis. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَالرُّمَّانِ. I dem finns det frukter, palmträd eller daddelpalmar och rumman, yani granatäpple. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det finns i dessa paradis frukt, och det finns daddelpalmar och det finns granatäpplen. Granatäpplen och dadlar är ju en frukt, eller hur? Alla säger frukt. Och sen nämner han generellt då frukt, och sen specifikt نخل يعني دبلر och rumman. Och då säger här Ibn Kathir att Allah Azza wa Jal särskilde dem li sharafihima, för att de är så nobla. Ja, de överträffar alla andra frukter. Och det sägs ju då att rumman är den bästa frukten. Även i dunja. Granatäpple är den mest nyttiga, bästa frukten, eller dadlar. De här två är i topp, yani, när det kommer till frukt. Och då ska man inte ens tala om frukterna i paradiset. Och han nämner också en athar från Ibn Abbas, utöver det vi sa tidigare, det här med frukterna. Där så nämner Ibn Abbas att från saf, in i bladen av dessa palmträd, får man kläder i paradiset. En av de vackraste kläder kommer från träden. Kläder kommer från träden, man känner. Och att dessa träd också är av guld och smaragder och liknande, som nämns i vissa äthar. Och han säger då وَثَمَرُهَا أَحْلَ مِنَ الْعَسَلِ, och frukterna är sötare än honung, وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبَدِ, och mjukare än smör, وَلَيْسَ لَهُ عَجْمِ, och de har inga kärnor. Ja? Frukterna i Jenna, de är vad? De är sötare än honung. Du vet, ibland du köper en vattenmelon, det var inte sött, eller hur? Äpplet, fett surt, du går inte äta nästan, eller hur? Jenna, det är sötare än honung. Och det är mjukare än smör. Eller ibland du köper en frukt här, den är stenhård, eller hur? Du går inte så äta, den är inte mogen eller liknande. Finns inte i Jenna. Och den har ingen kärna. Den har ingen kärna. Som handlar, det är bara ren frukt. Och lägg också till där att den blir aldrig gammal. Och de tar aldrig slut. Allah säger la mamnu'a wa la maqtu'a, att frukterna, de är inte mamnu'a, de nekas inte. Wa la maqtu'a, de tar inte slut. Du vet i dunya, man säger nu till exempel om det är inte säsong för blåbär till exempel. Det kommer om 2 månader, eller hur? Det är inte jordgubbssäsong. Det finns inget sånt här i paradiset. Det är alltid säsong för allting. Eller du går till affären och köper jordgubbar om de är slut. Finns det så i paradiset? Nej, det finns inte. Det finns ingenting som är slut, utan mashallah, allting är oändligt. Och därför när profeten alaihissalam fick se paradiset framför sig i bönen och sträckte fram handen för att ta en unkod, att ta en klase vindruvor, så lät han bli. Men han sa, om jag skulle ha tagit den, så skulle den ha räckt för ahli dunya, eller folket i dunya, så länge dunya finns kvar. En klase vindruvor från Jannah skulle räcka för att mätta folket i dunya i, yani, så länge dunya finns kvar. För vad händer när du tar en frukt från klasen? Kommer en ny direkt. Så tar aldrig slut med evighetsfrukter, mashallah. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala också återigen om kvinnorna i paradiset. Fi hinna khayratun hisan. Att där finns det kvinnor som är khayrat. Khayrat, hisan, khayrat, yani i sin karaktär. Bästa, finaste karaktären, moralen. Hisan, yani i utseende. Och då säger här Ibn Kathir, yani, al-khayrat, det är plural på ordet khayra. Och hiya al-mar'a saliha. Al-hasana, al-khuluq, al-hasana tul-wajj. Yani det är, al-khayra är en kvinna som är rättfärdig, saliha, hasana. Hon har en hög karaktär och hon har ett vackert ansikte. Så hon har de här två som vi talade om, den inre och den yttre skönheten. Som det finns i Jannah, den inre och den yttre skönheten. I dunya, du kan hitta en tjej som är vackraste, eller hur? Men hon är en shaytana. Sahel. Och en kille, samma sak. Han har sin värsta kroppen, men han är en riktig iblis. Yani. Och du kan hitta en tjej, yani, som har bästa karaktär, men kanske inte vackraste tjejen, eller hur? Men i Jannah, det finns inte. Utan det är alltid den här kombinationen av den yttre och den inre skönheten. Och han nämner också här ett bevis på att det här är just innebörden av den här versen, Khairatul Hisan, att det handlar om karaktären och ansiktet, alltså utseendet. Att det har nämnts i en hadith att Hurl'in kommer att sjunga i paradiset. De kommer att sjunga med den vackraste rösten. Och från, och det här sa profeten alaihissalam, från det de sjunger är att de säger Nahnu al-khayrat al-hisan. Nahnu al-khayrat al-hisan. Khuliqna li azwajin kiram. Att vi är al-khayrat al-hisan. Yani de med bästa karaktären och vackraste utseende. Och vi skapades för ärofulla män. Och den fortsätter hadithen. Nahnu al-khalidat fala namutna. Vi är de eviga som aldrig dör. Nahnu al-aminat fala takhufna. Vi är de pålitliga eller de trygga, så var inte rädda. Nahnu al-muqimat fala nadana. Vi är de som är fast, vi är här med er, vi kommer inte försvinna. Och som han alla tänker här, genom de här, den här vackraste sången här, som inger den här tryggheten. Det, en man i det här livet, låt oss säga att han nu får den här vackraste kvinnan med bästa karaktären, kommer han inte vara rädd för att lämna henne? Att kanske hon dör, han dör. Alltså han skiljs åt från henne, eller hur? Finns inte paradiset än. Khalidat, för alltid. Och al-aminat, pålitliga, trygga. Du behöver inte vara rädd för att bli utskälld av henne. Eller för att gärna sättas på plats, eller för att du gör någonting fel, eller att hon kommer att vända sig emot dig eller hata dig eller någonting sånt. Men det är bara man känner trygghet. Och samma sak mannen till kvinnan. Och hon är också den som är där och aldrig kommer att lämna, subhanallah. Och Abu Huraira sa också, det är sahih här, att kvinnorna kommer att stå vid floderna i paradiset och sjunga med den vackraste rösten som mänskligheten någonsin har hört. Så pass att folket i paradiset inte njuter av någonting mer än vad de njuter av detta. Den här rösten som kvinnorna sjunger med i paradiset. Och sen så beskriver Allah också dessa kvinnor då han säger Hurun maqsuratun fil khiyan. Hur, och det är då namnet av dessa kvinnor, Hur al-Ain. Maqsurat, yani de är typ boende eller placerade, eller de är i sina hem, khiyan, som här då betyder slott. Taib. Hur al-Ain betyder kvinnan med vackra ögon, stora vackra ögon. Och det sägs att yani kritvit ögonbita och kolsvart pupill. Och stora vackra ögon. Det här är innebörden av Hur al-Ain. Okej. Okay. Man brukar skoja och kalla vackra kvinnor i dunya för Hur al-Ain. Ja. Hur al-Ain, yani vackra kvinnor som är skapta av tin, yani av lera som Adam hade sett. Ja. Och här också en fajda som vissa ulema nämner till systrarna här, som kanske tänker, men vad händer med oss då? Inshallah, de blir vackrare än de här kvinnorna i paradiset. De blir överlägsna. För de här kvinnorna, de är bara skapta i paradiset som en belöning. De har inte gjort någonting. Alltså kämpat i dunya. Till skillnad från de här kvinnorna som har kämpat i dunya dag och natt och dyrkat Allah azza wa jalla. Det är klart att de kommer att ha en överlägsenhet över dessa kvinnor. Så här nämner Allah då att de här kvinnorna kommer att vara i sina khiyam. Och khiyam betyder egentligen tält. Men det är inte tält, utan det betyder här boningar i deras slott. Och Ibn Kathir nämner här flera hadither om att de här slotten är gjorda av en ihålig pärla. Yani lu'lu mujawwafa. En ihålig pärla som är tusentals meter hög och bred. Inte tusentals pärlor, utan en pärla. En lu'lu som är tusentals meter hög och bred. Subhanallah. Och tusentals dörrar på de här slotten. Allahu akbar. Och då kanske någon också tänker här att de här kvinnorna, maqsuratun fil khiyam, yani det nämns här att de är som inne i sina slott. Varför är de inte ute för, kanske någon säger. Då nämner här Imam al-Sa'di, det betyder inte att de inte kommer gå ut. Utan det är som att du säger, drottningen är i sitt slott. Är det negativt? Förstår man det negativt? Prinsessan är i slottet. Nej. Man vet prinsessan är i slottet. Ibland hon är i trädgården. Ibland hon är ute på äventyr. Jag vet inte vad. Eller hur? Men hon är i slottet. Det är mashallah. Och det kan också tyda på kanske här att det är den bästa platsen. Hon väljer att vara i slottet fast hon kan vara ute. Är ni vad finns i slottet? Alla är. Så mashallah. Kvinnorna kommer då vara på dessa vackra platser. Och sen så säger då Allah Azza wa Jal återigen att dessa kvinnor inte är vidrörda av vare sig människor eller jinner. Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan. Yani de är oskuld. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Och sen säger Allah Azza wa Jal här i näst sista versen att där ska de vila på rikt mönstrade mattor strödda på gröna kuddar. Igen, de kommer att sitta på de här mashallah vackra kuddarna av siden och silke, mattor, kuddar och soffor mashallah, och bara njuta i all evighet. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala då i sista versen tabarak ismu rabbika dil jalali wal ikram. Tabarak, yani välsignat vare din herres namn. Dhul jalali wal ikram. Dhul jalali wal ikram. Yani Allah, han säger här i tafsir. Fa ay huwa ahlun an yujal, fa la yu'sa. Al-jalal betyder då han som äras. Han som värdas, upphöjs. Yani Allah Azza wa Jal är dhul jalal, yani yujal. Man ska ära Allah, högakta Allah, inte trotsa Allah och inte synda mot Allah. Det innebär av det här namnet. Wa an yukram fa yu'bad. Wa han är dhul jalali wal ikram, yani dhul karam. Den som ska äras genom att dyrkas. Taib. Wa yushkar fa la yukfar. Den som ska tackas och inte visas otacksamhet. Wa an yudkar fa la yansa. Och den som ska minnas och inte glömmas. Subhanallah. Vackert, eller hur? Och dhul jalali wal ikram är dhul adama wal kibriya. En han som besitter storhet och höghet. En majestätisk höghet. Och han nämner här att det har nämnts i vissa hadither. Alidhu bi dhul jalali wal ikram. Yani när ni gör dua så repeterar. Säg ja dhul jalali wal ikram. Yani säg de här namnen. Yani intensivt. Repetera när ni gör dua. För det sägs enligt vissa ulema att det här är ismullahi al-azam. Yani Allahs mäktigaste namn. Och det har ju sagts en hadith att Allah Azza wa Jal har 99 namn. Eller han har ett unikt namn. Den som åkallar Allah med det här namnet kommer att få det han ber om. Men ismullahi al-azam. Det finns lite ikhtilaf vilket det är. Eller Allah, eller Rahman, eller dhul jalali wal ikram, eller al-hayy al-qayyum. Och så vidare. Det finns lite olika åsikter. Al-ahad al-samad. Men det är ett av de mäktigaste namnen. Du säger ja Allah, ja dhul jalali wal ikram. När du gör dua. Repetera. Och då är det inshallah större chans att din dua blir besvarad. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fiik.